Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. Hallå på er!
Tjena mors!
Tjena, tjena!
Tjena intressant!
Vad har ni för er idag?
Det är sol, om vi ska fortsätta med vädersnacket in i detta avsnittet också. Mm. Men det är det faktiskt.
Ja. Och det, så det är trevligt. Vi och, för. Ja.
Mm. Det är bra. Det är bra dag.
Ja, bra dag.
En bra dag idag.
Jag håller med. Idag ska vi prata om djur som matvägrar. Mm. Vad är era första tankar?
Vanligt problem.
Ja, vanligt problem. Mm. Som inte har någon konkret lösning, känns som.
Mm. Håller med.
Mm. Det finns väldigt mycket spritt kring det här.
Mm.
Och det är nog också för att det är så himla individuellt för varje individ. Liksom. Vad som kan funka och vad som kan vara i bakgrunden och så vidare.
Mm. Ja, verkligen. Det känns som att många har sina egna idéer som de kör stenhårt på. Mm, för att de tänker, det här är det som är problemet. Mm, men precis som du, Hasse, säger så känns det ju otroligt individuellt.
Mm, verkligen.
Men, och väldigt mycket fokus på det fysiska och inte det psykiska alltid. Mm,
det håller jag med om.
Idag i studion är vi Linan,
Mange,
Hasse
och Moa.
Fulltagliga!
Nu kör vi!
Tycker vi börjar med elefanten i rummet när det kommer till djur som inte äter. Och det är hälsoproblem.
Mm.
Mm.
Snygg start.
Ja, men det känns ändå som där börjar man lite grann att fundera.
En frisk hund svälter inte sig själv. Eller ett friskt djur svälter inte sig själv.
Mm. Mm. Så är det ju. Och det är ju egentligen en ganska vanlig start på många problem som man upplever, att utesluta alla typer av fysiska åkommor.
Ja, för att om man tänker att det beror på en psykisk åkomma eller att det är något beteende som har blivit inlärt eller på något sätt att det är något man behöver jobba med aktivt, men att det ligger en fysisk åkomma i bakgrunden, då spelar det ingen roll hur mycket vi tränar eller försöker lägga upp miljön på ett visst sätt eller hur vi ändrar på vad vi ger för mat eller testa på nya saker. För om det är en fysisk åkomma som ligger i bakgrunden så kommer ju det påverka oavsett hur mycket vi försöker hjälpa djuret själva.
Ja. Mm. Men så är det ju alltid med alla beteenden. Om det uppstår något oväntat beteende eller något som inte hör till vardagen så ska man ju alltid utesluta sjukdomar.
Mm.
Och det görs ju oss veterinär. Mm.
Precis.
Innan man går vidare med beteende.
Mm. Mm. Och jag tror ju att det är ju det vanligaste som man tänker också som vanlig djurägare. Att man tar hjälp av en veterinär när det är någonting som uppkommer på det sättet. Och det är ju jättebra. Men precis som du, Moa, sa i inledningen så är det ju sällan man kanske egentligen tänker på det psykiska också.
Mm.
För om det är så att man nu har ett djur som matvägrar och så går man till veterinären och det visar sig att djuret är friskt. Det finns ingenting som påverkar fysiskt. Men att man fortfarande står där och har problemet, att problemet kvarstår. Så går det ju att hjälpa djuret med psykiska lösningar också.
Mm.
Eller psykiska, beteendemässiga lösningar.
Mm. Exakt. Mm. Ja, men där vill jag också ändå. Det här känns som ett avsnitt. Jag kommer säga en sak och sen så kommer jag börja tänka. Och sen så kommer jag på att, ja men just det, man kan ju tänka så här också.
För det är, men det är väl fint att man tar sig igenom dina tankar då? Liksom, ja, att vi får verkligen vara med där.
Ja, mm. Nej, för jag tänker att, för det är ju ett sätt att tänka på det. Om det dyker upp ett problem i att djuret matvägrar och man märker att man själv inser att nej, men jag kan inte komma på någon liksom faktor i miljön eller i djurets liv som har förändrats. Ja, men då kan man ju börja hos veterinären då med att det här problemet har vi. Mm. Och att ta det därifrån sen. Men om man vet till exempel att någonting har hänt eller att djuret har varit stressat under en period eller att någonting sånt har skett, då kan man ju försöka börja då med att se om man själv kan påverka miljön. Och om det inte hjälper, då kan man ju gå vidare till veterinär. Så man får ju ta det lite individuellt och försöka reflektera kring situationen man själv är i.
Som vid allt. Att tänka på individ.
Exakt. Mm.
Och inte gruppnivå.
Mm.
Ja, för det är ju verkligen just det här matvägrarproblemet känns som ett problem som folk ser på ett helt annat sätt än andra problem. Att man tänker att det här är ingenting man kan lösa ungefär likadant som andra beteendemässiga problem. För att matvägra är ju faktiskt ett beteende. Och genom att analysera beteendet på samma sätt som när man ut och går på promenad så får man ju information om det i vissa specifika situationer individen matvägrar. Eller om det är på grund av olika miljöer som djuret befinner sig i. Att, precis som du, Magne, nu säger också, att försöka laborera i hur man skulle kunna ändra miljön för att kanske lösa det här problemet då, till en början.
Men undrar om det ligger lite i det, för att spinna vidare på att man inte ser det på samma sätt. Att man tänker att det är så primärt att alla djur, om vi inte kopplar bort människan från den här kategorin, ska äta. Att det är så här, det är bara så primärt. Så att när det problemet kommer så kan man inte riktigt se det som ett beteende.
Mm.
Kan det vara att man tänker så kanske?
Det tror jag ligger jättemycket i det.
För att man tänker då återigen att ett djur inte är en tänkande varelse, utan det är bara en varelse som finns här.
Mm.
Det kommer mat, jag ska äta nu.
Och här kommer vi återigen till det här begreppet att min hund är bara dum. Eller mitt djur är bara dum.
Mm.
Ja. Det är liksom...
Mm. Ja, att allting bara
Det vill bara inte äta.
Den,
ja.
Mm.
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 Och därför kan man inte se det som ett beteendeproblem på det viset. Utan man ser det... Jag vet inte hur man skulle kunna...
Nej, verkligen. Alltså, för det blir ju... Och det är just det här också som vi tog upp i inledningen. Att det är ju så himla... på många sätt diffust när det kommer till just matvägran. För jag tror inte jag någonsin har stött på en person som har ett djur som matvägrar och sen bara ser på det som en träningsfråga. Alltså att, ja, men jag, mitt djur matvägrar, men det är lugnt. Vi kämpar på med våran träningsplan i beteendet att sluta matvägra, om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Mm.
Men där är det väl den här biten också, att det är så viktigt att innan man går in i en sån bit av det, att verkligen då ha uteslutit att det inte är en åkomma som ligger bakom det, eller smärta, eller liknande.
Mm. Mm.
Men där är det ju samma sak, till exempel som resursförsvar.
Mm.
Det triggas ju många gånger av fysiska åkommor.
Mm.
Men jag tror att mentaliteten hos människan bakom ett sånt beteende är mycket mer... Man är mycket mer öppen för att faktiskt ha en träningsplan för ett sånt typ av beteende. Fastän det kan vara lika, samma, inte samma, men fysiska åkommor bakom det.
Mm-hmm.
Och att man ju såklart måste utesluta fysisk smärta innan man börjar träna på något
sånt. Men tror du inte det också grundar sig i att det är lite jobbigare med resursförsvar, för att det kan ju bli aggressivt och farligt.
Mm.
Medan ett matproblem är att de äter bara inte.
Mm.
Det påverkar inte människan som ägare.
Nej, absolut. Det tror jag
och därför finns det ju lättare att man går och kanske då har en träningsplan kring det, eller att man faktiskt försöker arbeta på det aktivt.
Mm. Mm. Verkligen.
Men också hela den här grejen att man är så inbuntad i att det ska vara en matskål alltid.
Mm. Mm.
Och sen finns det olika tankar kring det också, men det är så inpräntat hos alla hundägare främst att det ska vara det.
Mm. Verkligen. Jag har massa tankar kring det du tog upp nu, Moa. Men jag vill också fråga dig, Mange. Du ser otroligt
fundersam ut. Ja, du ser ut som att du sitter i dina tankar.
Ja, jag sitter nog i samma tankar som Mange gör.
Spännande. Ja, för att jag tänker nog ändå i slutändan att just med matvägran, att på något sätt att det inte är ett friskt djur.
Mm. Mm.
Alltså just att det är ett beteendeproblem, tror jag är otroligt ovanligt. Att hunden vägrar av liksom att den har lärt sig på något sätt. Alltså för att vad skulle motivationen vara att inte äta, att gå hungrig, om det inte är någonting som är fel?
Det skulle kunna vara i just det, att det är ett inlärt beteende, att hunden har matvägrat tidigare, kanske möjligtvis av liksom åkommor. Och som man faktiskt måste kolla upp. Men sen att man ger hunden någonting som är otroligt gott. Jag vet inte, en rå köttbit, en ostbit. Någonting som hunden verkligen uppskattar. och att den får det. Och varje gång hunden matvägrar så får den något gott istället.
Mm.
Och det måste man ju vara försiktig med. För här blir det ju verkligen ett inlärt beteende. Mm. Att när du matvägrar då får du något godare. Mm. Så att du blir mätt.
Mm.
Och det är väl snarare här det kan bli ett beteende. Men man måste ju se till att varför har hunden matvägrat från början.
Mm.
Och precis. Se till faktiskt att det inte finns några. Alltså, för jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Alltså, har man tagit det så långt som man har råkat få ett inlärt beteende, ja, då kanske man får jobba med det lite därifrån. Men innan, om man inte har kommit dit, så tycker jag att det är väldigt viktigt, som många säger, att man måste verkligen se varför ett friskt djur, som vi har sagt, matvägrar inte. Sen är det också skillnad från att vara kräsen och matvägra.
Mm.
Det är också en stor skillnad som man måste se till.
Men det jag tror att du och jag pratade om var ju att vi hade uteslutit.
Ja,
att de var sjuka.
Verkligen. Det är ju jätte.
Och det är ju första steget.
Mm. Exakt. Mm. Precis. Och jag tänker ju att i en sån här träningsplan, om man ska se på matvägran, är ju precis som Lima-modellen, först arrangera antecedenter. Att skapa en miljö där hunden faktiskt känner sig trygg i att äta. Skapa en miljö där hunden har aptit till att äta. Och vara noga med, som du Hasse sa, för det är nog ändå mer vanligt än vad man kanske tänker på. Att varje gång, precis som du säger, hunden inte käkar så får den någonting bättre.
Ja, för man väntar några timmar och sen får den en typ en macka eller en ostbit, ja, eller
precis.
Vad det nu är.
Men det kan också vara en grej. Alltså jag har haft turen att inte ha något djur som har matvägrat så mycket förutom när hormonerna ställer till det lite och så. Så att det är liksom bara perioder. Men jag har en väldigt nära vän som har haft jättejobbigt med sin hund. Och de uppsökte veterinär för att hon insåg att det här är någonting som är fel. Min hund matvägrar och den kan inte gå ner mer i vikt för då försvinner hunden typ. Och de gick till veterinär och veterinären tyckte hittade en inflammation i hela tunntarmen.
Mm.
Men tyckte inte att det här var ett tillräckligt stort problem för att göra någonting åt.
Oj.
Ja.
Alltså sa veterinären?
Ja, det sa veterinären. Och veterinären gav som ett råd att lägg ner maten i 30 minuter och sen ta bort den. Och sen är det tafflack om hon inte äter.
Fast det då där är ju fel av veterinären. För att det kommer ju inte hjälpa.
Nej, och det här var också flera år sedan. Jag vet inte om de ger bättre råd nu. Men det här var verkligen rådet som hon fick. Hon var det här.
Men det är ett ganska klassiskt tips att få. Ja. Att vara väldigt bestämd med tiderna. Att jag ställer ner en matskålen nu. I en sån här, ja, den här tiden.
Mm.
Och sen försvinner den. Tills nästa mattillfälle. Och att tanken är att hunden då i det här fallet ska lära sig att äter jag inte nu så försvinner maten.
Mm.
Så att man pressar egentligen hunden till att äta de här stunderna. För att missar du den här, då är det en bra tid till nästa.
Och en hund som inte mår bra kommer inte bry sig om att den missar tiden.
Mm.
Den vill inte ha mat helt enkelt. Men det jag skulle komma fram till var i alla fall det här med att ge små grejer som är goda. Är att den här hunden då, individuellt, som alltid. Men den här hunden funkade. Man kunde ge liksom en liten bit av någonting gott. För att det triggar liksom igång. Aptitstimulerande att ge en liten bit och liksom få igång lite i magen. För att, och sen kunde hon liksom äta.
Mm. Så ja, så för man ska, har de blivit illamående så är det ju svårt att få dem att börja äta. Ja, man måste ju få igång magen när exakt. De har matvägrat ett tag. Ja.
Mm. Och där är liksom, man ska inte helt utesluta, som vi pratade om, att man inte ska helt utesluta det här med att ge någonting gott. För det kan också vara så vi stimulerar aptiten. Men att man måste verkligen vara konsekvent i sitt tänkande. När ska jag ge det här? Hur mycket ska jag ge? På vilket sätt, typ?
Mm. Och det är ju verkligen just här den individuella träningsplanen. För jag vill ändå se det som en, eller en plan, kanske man bara ska säga, i hur man kan komma igång med ätandet igen.
Mm.
Att individanpassa. Se till individen, vad är det som funkar? Och här kommer vi in lite på det du Moa sa också, att det är så vanligt att man bara ger i en skål och tänker att det ska passa alla individer. Och jag läste en nypublicerad artikel som ju ändå ganska många verkar ha fått nys om. Den tittade på hundar och huruvida contra-free loading, om det, huruvida det fenomenet fanns bland.
Ska vi förklara fenomenet contra-free loading?
Ja, det är ju att när en individ presenteras med mat.
Serveras mat.
Ja, dit kan man gå och äta utan att överhuvudtaget behöva jobba för maten. Och sen bredvid så har man mat som individen behöver jobba för. Vilken matstation går djuret till då? Det man då gjorde då var att presentera en snuffematta. En typ av matta med lite tygbitar som gör att maten försvinner ner i den. Tillsammans med en vanlig matskål. Och det var exakt samma mat såklart, alltså samma torrfoder som man gav. Och exakt samma mängd. Och sen så tittade man vart går individen först. Och man kunde inte se någon större preferens för snuffmattan. Alltså hos hundar såg man inte preferens för contra-free loading på samma sätt som man har gjort hos andra djur. Och då kom de fram till att oftast de djuren som har selekterats för att behöva söka väldigt mycket efter sin mat, typ hönor och hästar och andra flyktdjur oftast. Men däremot så diskuterade de ju, de fick ju inga signifikanta resultat för den preferensen. Men,
hos hund alltså.
Hos hund. Mm. Men det var ju ändå vissa individer som repetitivt valde att gå till snuffmattan.
Mm. Ja, och det för att lägga till i den studien också. De tittar ju dels på vart de gick först, men de tittar ju också hur mycket de bytte mellan matskålen och snuffmattan. Och sen vägde de ju också maten efteråt, om det var mat kvar. För att se om de åt kanske mer då på ena stället än det andra och så vidare.
Fanns det någon information om så tidigare inlärning? Jag tänker om de hundarna som valde snuffmattan har haft, alltså har erfarenhet av snuffmatta sen tidigare. Eller om alla hundar hade noll erfarenhet av snuffmatta sen tidigare. Mm. För jag tänker det kan också vara en grej att liksom så, ja men där ligger det någonting. Men jag är van att få all min mat i skålen så jag går dit istället.
Exakt.
Och det var precis, en aspekt, ja.
Precis sådana tankar jag fick när jag läste den här studien. Dels då att det var så ändå stora individskillnader. Mm. Att vissa föredrog faktiskt snuffmattan och andra käkade först från matskålen och sen gick till snuffmattan.
Mm.
Och precis som du säger, att det kan ju påverka hur tidigare erfarenheter i livet. Men också just en snuffmatta. Alltså det kan vara jättebra på många olika sätt. Men min egna erfarenhet av snuffmattor är att hundar ibland kan tycka att det är obehagligt att få in damm i näsan ifrån sådana snuffmattor. Och då, även fast de kanske egentligen har en preferens för contra-free loading, så väljer de att inte gå till snuffmattan just för att det är obehagligt.
De skulle ha gjort det med fler tester jämfört med matskål och något annat. För att verkligen se om, för att en snuffelmatta är ju ändå som, det kan ju samla damm, det kan vara den aspekten, men det kan också vara som du alltså sa, om de är vana vid det, för att det är ändå lite av en teknik att behöva kanske använda sin näsa för att få maten på det viset.
Mm.
Som kanske inte hundar, om sen, de aldrig har haft det innan i sitt liv, så
ja, och det här
ligger ju inte det nära till hands på det samma vis, även om det är ett naturligt beteende.
Mm. Verkligen. Och jag tänker också i just när man tänker på respondenta beteenden och beteendeanalys när man pratar om huruvida miljön framkallar respondenta beteenden och att vissa signaler i miljön kan ju göra att en individ beter sig på ett visst sätt. Och då tänker jag, signaleringen är ju mycket kraftigare från matskålen där man ju faktiskt kan se att här ligger en massa mat och att man naturligt reagerar på att gå dit. Än till en matta som ligger bredvid.
Men jag tänker också historiken där. Att man vet ju inte hur hunden inlärd att den kanske har inte ätit direkt. Och då försvinner matskålen. Att de är vana vid att den försvinner efter ett tag.
Mm.
Det kan ju också vara aspekter in i den här studien som gör att men jag måste gå till matskålen direkt. Mm.
Ja, och sen tänker jag också, för att om man jämför till exempel med kor eller häst. Det hade ju också varit spännande, för om man, eller om vi tänker kor då. De har ju ofta tillgång till mat större delen av dygnet.
Mm.
De äter ju nästan under hela dygnet så. Och om man jämför då med en hund som har väldigt, de har ju mattider. Och i den här studien så också, de hundarna gick ju på sin, de hade liksom sin matrutin. Att de fick så många gånger per dag som de brukar få sen tidigare. Men att det var då väldigt noggrant med tid så att det inte skulle förändras för mycket för att påverka resultatet. Och jag undrar också hur skillnaden blir då om man hade haft en ko som hade fastat lite. Om den hade också då valt contra-free loading eller om den hade valt Och kanske äta det som bara fanns tillgängligt. För att är man väldigt hungrig så kanske man vill äta det som är lättillgängligt.
Mm. Där har jag faktiskt, faktiskt en aspekt. Eller faktiskt en, för när jag är hemma hos mina hästar så brukar jag ge dem hö. Mm. Och då har vi en stationär ställe där vi alltid ger mat. Och sen så har jag spridit ut lite. Så det finns på två ställen liksom. Och oftast brukar de ta några tuggor från den stationära. Och stå där. Och sen går de till restaurerande. Mm. Så att jag tänker att det kan ju även spela en roll här då. Som du säger att nu fastar ju inte mina hästar så, men det kan ju gå en timme till så att det kommer ny mat liksom.
Mm. Jag tror att det har jättestor betydelse. Mm. För nu är det ju naturligt för hundar att inte äta hela tiden. Alltså att äta i portioner. Men ej att förglömma är ju att vi människor bestämmer ju när våra hundar ska äta. Och jag tror att vi alla som är människor vet att alla blir ju hungriga på olika tider. Och det är ju en typ av biologisk reaktion. Mm. Jag tänker så är det ju förmodligen hos hundar också. Och hundar som kanske egentligen för deras personliga individpreferenser inte har en optimal utfodringsrutin, så kan ju det verkligen påverka, precis som du säger Mange, att direkt bara springa till skålen där det finns mat för att försäkra sig om att ah, men jag får i alla fall min mat. Mm. Och sen kanske man kan börja stimulera sig själv med att arbeta för maten.
Mm.
Mm.
Och jag tänker också, precis som du var inne på förut, Moa, tror jag var, att vad de har för relation till mat.
Mm.
Att brukar de äta i en situation där det kanske är stressigt, alltså i miljön runt omkring, att de har en liten stressad relation till mat. Att de vanligtvis äter när de är lite, lite stressade. Det kan ju också påverka sådana här resultat. Mm. Så att, ja, det hade ju varit spännande att se fler sådana här studier. Och att man också tittar då på olika sätt för hunden att få tag på maten. För en hund som kanske inte är ett jättestort fan av en snuffermatta kanske hade tyckt att det var jättekul att få i en kartong som den fick slita sönder för att äta.
Mm. Det är olika beteenden man får fram.
Exakt.
Och olika beteenden är ju, passar olika.
Precis. För, exakt, för det var ju just den grejen. För när man har kollat på typ hästar, kossor och andra betande djur ofta, så har man ju sett tydliga artspecifika beteenden. Mm. Alltså i att alla väljer contra-free loading. Förutsatt att ingen har resursförsvar, traumatiska erfarenheter från att inte ha blivit utfodrad på rätt sätt. Men när i den här studien så såg man ju att det fanns jättestora individuella skillnader. Att det fanns liksom ingen artspecifikt drag här, att det var ingen som valde contra-free loading, utan det var vissa individer valde contra-free loading.
Mm.
Och det tyder ju på att det finns tredje variabler här som man kanske inte har tagit hänsyn till.
Mm.
Alltså variabler i testmiljön som påverkar resultatet.
Men de beskrev det väl som att de var villiga att arbeta för maten, men att de kunde inte se någon tydlig preferens för contra-free loading.
Mm. Så jag tycker att man ska vara lite försiktig med att säga att hundar inte alls har en vilja eller en tendens till contra-free loading. Jag, som sagt, nu då, tycker att det borde utföras mer studier för att faktiskt kunna få konkreta svar på just det. Så jag tycker inte att man ska utesluta det som ägare själv, bara för att den här studien till exempel har publicerats nu som säger att det finns ingen tendens till det.
Och sen tycker jag att det här kan ju också vara kul att testa hemma på sitt eget djur. Att hälla upp lite mat och ge hälften av maten i en kong eller i en snuffermatta eller i en låda eller någonting så att hunden får slida sönder, så får hunden då välja. Och att den kan få båda då.
Så är vi hemma.
Ja.
Ibland. Mm. Jag har ett matpussel i plast som inte ger ifrån sig något damm. Som också ligger på Instagram under de här berikningsavsnitten. Men jag brukar lägga i den. Och sen så kastar jag ut lite på golvet. Och sen så lägger jag i hennes skål.
Mm.
Och varje gång så, alltså det är det här ljudet när maten kommer i skålen. Är hon betingad. Ju betingad på. Hon springer dit, tar en kula, tuggar upp den och sen går hon först i pusslet, gör rent pusslet, alltså tar allt i pusslet, tar allt på golvet och sen sist går hon till matskålen.
Mm.
Men jag vet inte, det kanske också är för att det är en kul grej med pusslet. Alltså det är så här, hon är ju van att göra det. Hon vet ju vad det är. Men jag tänker de hundarna i den här studien inte hade någon koll på vad pusslet är för någonting. Eller snuffelmattan. Så är det ju liksom också en ny grej. Man tar det som man är van vid.
Ja, men jag tänker också vad man tycker är kul.
Ja, exakt. Ja, jag tror också det. Och det är ju också
individuella preferenser.
Precis. Och det är ju här man återigen ska skapa den här individuella planen över sin hunds matrutiner. För att har du en hund som matvägrar och förutsatt att den är helt frisk, man har ju gått till veterinären och det finns inga anmärkningar på någonting, så är det ju jätteviktigt att prova olika sätt att utfodra på. Och det kan ju egentligen vara ett första steg istället för att gå och köpa ny mat. För det vet jag att du, Mange, har tankar om.
Ja, för att jag har ju ändå, som tagits upp förut i podden, jobbat i djurbutik några år. Och då har man ju såklart haft en hel del kunder som har kommit in och haft, men då, att man har pratat mer om att de har varit kräsna. Så. Mm. Att de äter, men att de slutar äta maten som serveras. Och det är ju alltid bökigt. Och jag tänker att där finns det väl olika meningar om hur man ska hantera det. För jag tänker att, precis som du var inne på förut, Hasse, med beteende och så vidare, att om hunden lär sig att så fort jag slutar äta så får jag någonting annat, då fastnar ju det lätt i ett mönster. Att då vet man ju att om jag inte äter det här så får jag någonting annat, och det kanske är godare. Så att det är ju lite bökigt med det där, om man hamnat in i ett sånt mönster att man har testat 17 olika foder. Och man har testat och haft på saker på fodret och så vidare. Och att man har bara fastnat i den här att hunden alltid vill ha någonting nytt. Men jag tycker samtidigt också att varför skulle hunden inte få den här variationen? För det är ju verkligen den här traditionen av att hunden har sitt torrfoder och det är det den får. Men det är ju väldigt tråkigt att äta torrfoder hela sitt liv. Alltså hundar har ju, om man tittar tillbaka i tiden liksom som art, har ju gått bland sopor och letat mat. Och då har de ju hittat en mängd olika saker att äta. De har ju haft en enorm variation i, jag tänker att de har ett stort behov av att få äta olika saker.
Verkligen.
Såklart. Så att det känns ju som att det kanske inte heller behöver vara något fel med att ha en kräsen hund och att kanske istället anstränga sig för att variera.
Ja.
Med Kenzie till exempel, vi byter ju faktiskt torrfodersäck nästan varje gång. Vi köper nytt torrfoder. Och det är såklart, man får anpassa efter hund. Har man en hund som är väldigt, väldigt känslig eller allergisk, ja men då är det lite böcker. Då får man ju se om man kan hitta en annan lösning. Men att ändå försöka variera maten, jag tycker ändå att det är viktigt. Och att hitta på saker i det de får. Att ibland får de lite andra grejer än bara torrfoder.
Precis, för det är ju ett sätt att skapa en nyfikenhet på vad det är som ligger i skålen eller vart man nu utfodrar. Att faktiskt varje gång gå dit och undersöka, vad är det här? För det kan ju göra att aptiten ökar.
Men också intresset för det.
Verkligen.
Jag funderar på det här med kräsna hundar och hundar som faktiskt matvägrar. Att det här som Mange sa, att om man kanske inte köper en ny säck så vägrar hunden att äta. Ja, det här har vi ett beteende och att man kan förstärka det beteendet med att köpa nya säckar. Men problemet här också är att om hunden matvägrar och man försöker jobba med det här beteendet, så kan man ju faktiskt utveckla att det alltid blir för tomt i hundens mage. Och att hunden faktiskt börjar utveckla åkommor och att det faktiskt blir till ett större problem om man inte ser till hundens liksom kräsenhet också. Och att hunden kanske börjar må illa. Och att nu är det inte för att hunden är kräsen som hunden inte äter, utan nu är det faktiskt för att hunden mår illa och vill inte ha någonting.
Verkligen.
Och det är ju jätteviktigt att hitta den balansen. Alltså gud, det kommer ju vara så hemskt om man har nu problem med det här och vi säger hitta bara en balans.
För det finns, måste låta väldigt provocerande.
Ja, jätteprovocerande måste det låta. Att det inte finns något konkreta liksom, det här ska du göra. Oavsett vad du har för individ, för det finns inte. Men det finns ju jättemånga olika tips man kan ta till. Det här med att variera. Alltså jag har ofta samma bas, alltså samma torrfoder. Men jag varierar, hon får färsk mat i olika form. Hon får färsk mat i form av frysta ben som hon måste tugga sönder själv också. Och varierar på så vis. Det är liksom samma bas, men jag vet inte, slänger i ett ägg lite då och då. Alltså, man får jobba med det man vill ha. För jag tycker väldigt mycket om innehållet i det foder som jag använder. Liksom.
Sen tänker jag återigen det här med att, göra, att utgå från individen. Har du en individ som tycker om att träna, till exempel? Gör matstunden till en träningsstund. Att inte bara ge maten eller via berikning, att ge den en kong eller någonting. Utan kanske gör det lite mer interaktivt. Att vi tränar. För att har man problem då med en hund som matvägrar, det övergår ju lätt illamående om man inte har ätit på ett tag. Det vet man ju själv.
Ja.
Och det är ju inte så trevligt då. Man blir ju inte så sugen på att äta någonting. Men genom att börja äta så kan man ju, som jag också sagt då, trigga igång. Och då genom att väva in matstunder i träningsstunder så kan ju det vara ett sätt att träna igång aptiten.
Motion kan också vara aptitstimulerande.
Ja.
Det är något väldigt viktigt.
Men då kan man ju även där flytta ut maten till, eller ta med maten till promenaderna.
Exakt.
Att man kombinerar det om hunden trivs med det, det vill säga.
Också så här, en grej som ju är, nu har vi verkligen pratat om, okej, hur ska vi göra för att kunna öka aptiten hos våra hundar eller hos våra djur med hjälp av olika beteendestrategier. Men en grej som är också så här, som är lite stigmatiserat, är ju den här grejen att ha fri tillgång eller att låta maten faktiskt bara vara framme. Alltså, vad är, varför är det så illa att ge mat till hunden på morgonen till exempel och sen käkar den inte då? Låt den vara kvar där. Och så får hunden käka när den vill liksom.
Jag vet inte om jag tycker att det är så stigmatiserat. Jag tänker ändå att det finns många som har maten framme. Det är väl de som hamnar i att de bestämmer sig lite för att nu måste vi göra någonting åt att hunden inte äter vid en utsatt tid, typ när maten serveras. Och att man då börjar med typ att ta bort. Men jag har ändå varit med om många som har maten framme, om det går. För jag menar, om man tänker att man ska ha fri tillgång om man har en hund eller ett djur generellt som äter i kopiösa mängder, så är ju inte det något bra.
Nej, men då har man ju, då har man ju också inte problem med att hunden matvägrar.
Nej,
så det är ju en helt annan historia, tänker jag.
Ja, men ja, nej, jag vet inte riktigt. Det,
men ligger inte det lite i, alltså, om folk nu gör det här, att det ligger i att man tror att man ska lära hunden att du måste äta när den kommer?
Jo. Jo,
och att folk tror att det är en enkel väg till lösning på problemet.
Mm.
Ja, men det är ju samma som det som veterinären
rådde
min kompis göra.
Mm.
Vilket hon inte gjorde. Men för henne funkade det att ha fri tillgång på torrfoder. Och att de kunde äta lite då och då. Och även hundens matvägrare går att äta den kula då och då. Men också att hon hade mush vid sidan av. Så att de fick det som de verkligen behövde ha i sig. Och att torrfodret ligger där för att hunden som då mådde dåligt behövde ha Chloe i sin mage lite hela tiden.
Mm.
Och då kunde hon gå och ta en kula när hon kände att hon behövde det.
Jag hade velat se betydligt fler studier på matrutiner hos hund faktiskt. Går det att se några tydliga trender hos våra domesticerade hundar i hur de vill? Eller är det så pass individualiserat? Som ju kan vara orsakat av typ våran avel. Jag menar, vissa raser är ju betydligt mer matmotiverade än vad andra är. Och hur påverkar det?
Och även tvärtom, tänker jag. Att vissa raser är mer benägna till matvägran.
Absolut.
Precis. Många små raser är ju mer benägna till matvägran. Alltså det måste ju finnas någonting i den genetiska dispositionen i det.
Ja, och jag undrar också hur, i och med att vi har avlat fram så himla små hundar, också himla stora hundar, men framförallt så himla små hundar på så kort tid, och hur det påverkar kroppens funktioner. Att har de ett lika effektivt tarmsystem som en hund i större storlek? Är de mer benägna att få ont i magen?
För eller, det är så att jag funderar på. För jag tänker, alltså torrfoder, har ni sett hur det sväller? Om,
oh, alltså shit,
tänk en liten hund som får de här knutarna. Det är ju inte konstigt om de får problem med magen kanske.
Nej.
Om inte, som du säger, många systemet har utvecklats i samma takt som med stora hundar.
Verkligen, det finns så mycket mer man måste ta reda på här.
Ja.
Och också just när det kommer till den här artikeln då, att man absolut inte ska dra några förhastade slutsatser här i att nej, hundar tycker inte om contra-free loading.
Mm.
För att jag tror definitivt att det finns jättemånga individer som föredrar det.
Mm.
Och att man verkligen ska passa sig för att dra hårda ramar just kring matbeteenden hos hund då.
Ja, jag tror att det är mycket mer komplext än vad det kanske framstår i den studien.
Mm.
Med hur, vad hundar har för relation till mat.
Mm.
Mm.
För det är ju verkligen någonting vi människor eller ägare har sån stor inverkan på.
Mm.
För vi serverar ju maten till våra hundar.
Mm. Mm.
Och vi har väl egentligen ingen aning om... Eller det är ju svårt. Det man gör när man får hem en hund är ju att man bestämmer, okej, okay, min hund ska få mat 2 gånger om dagen och så ger man 2 portioner.
Mm.
Och så är det ju bara för att det finns en normalitet i vårat sätt att ha hund och att ge mat till våra hundar som gör att vi inte tänker på något annat sätt till en början.
Ja,
ofta.
Och att man ger mat efter hull. Att hunden kanske egentligen aldrig känner någon mättnadskänsla, men att den matmängden man ger håller hunden i ett bra hull.
Mm.
Och då kanske det är bra att se efter sin individ. Känns det som att min hund är hungrig? Ja, men då kanske man kan försöka blanda ut det med annat som inte är, har så mycket kalorier. Så att man kan få lite
volym,
mer
men inte
volym.
Kalori.
Ja, exakt.
Mm.
Det är ju verkligen viktigt. För det känns ju inte som en trevlig grej att gå runt och vara hungrig konstant.
Jag tänker det här är också bra om man sprider ut måltiderna. Alltså som Moa precis sa, har ni sett hur mycket det faktiskt sväller?
Mm.
Alltså det var för ett tag sedan när min hund tog upp allt. Och jag var som så, gud vad mycket det har svällt när hon fick ut allt. Hon spridde helt enkelt. Och jag bara, shit vad mycket det har svällt.
Mm.
Och så spridde hon lika mycket 2 gånger till. Och jag var som så, nu är det topp.
Ja.
Jag bara, jag måste. Så efter det, alltså jag är livrädd. Jag har börjat dela upp mina portioner jättemycket. Tänkte jag att det liksom kommer in så mycket mat på en gång. Och allting sväller upp på en gång. Ja. Och du,
fast det tar väl ett litet tag innan
det sväller.
Men det är ju ändå mättnadskänslan kommer ju inte direkt då.
Men det sväller upp och du har en riktig mättnadskänsla. Du är helt jäst. Ligger och liksom bara jäser.
Mm. Och matkoman bara, efter varje mat.
Verkligen. Och sen liksom, helt plötsligt blir du ashungrig för att det här försvinner.
Gud, jag har liksom inte tänkt hur torrfoder, alltså just den processen av att det sväller när det är i magen.
Mm.
Trots att jag har, min förra hund hade jag väldigt mycket problem med, hon kunde inte äta torrfoder bara rakt av för att de kräktes om.
Mm.
Så vi var ju tvungna att blötlägga.
Förståeligt att de gör det, för att det sväller, det måste ju bli som att
det bara drar åt sig all vätska.
Ja, för jag tänker just i själva den här grejen att olika signaler från miljön orsakar olika typer av beteenden.
Mm.
Att en hund har ju svårt att förstå hur mycket maten kommer att svälla.
Mm.
Så den mängden som ligger här framför kan ju verka rimlig när man äter. Men att det är ju svårt för hunden att veta hur det här kommer att påverka mig senare. Och det, bara det i sig, kan ju vara någonting som gör att hunden tycker att det är obehagligt att äta.
Ja, det är ju fan svårt för oss människor att veta också hur mycket det sväller. Alltså jag visste ju att det svällde, men det var så här, efter den där gången så var det verkligen en upplysning om att shit vad det sväller. Och här kommer återigen mitt tips om att ha en hund som är känslig i magen, barf, sväller inte.
Nej.
Det är liksom, där är kött och alla animaliska produkter som hunden behöver, som de carnivores de är. Det är liksom, det är det hunden ska äta. Så kan man ju självklart, alltså en hund som aldrig blir mätt, ja, dryga ut det med någonting som är kalorisnålt. Det är också återigen att man måste anpassa efter.
Men jag tänker också att det är viktigt att ge en väldigt varierad kost också för att inte få en känslig hund.
Ja.
Att blanda maten. För att även om de är lika vargen så har de ju ändå, de äter ju, de är ju lite allätare.
Mm.
De, alltså de är ju, har ju ändå under en tid ätit det de har fått tag på. Men att såklart anpassa efter vad ens hund tål och inte ge sånt som hunden mår dåligt av. Men ja, att ha varierat tror jag bra.
Jag har just nu sett att du googlat. Dels gjort olika fulgooglingar, alltså att bara googla på Google.
Wikipedia?
Typ. Men också den här grejen i att Google Scholar är ju ett annat Google-verktyg för att hitta faktiskt vetenskapliga och bra, eller vetenskapliga studier som har gjorts.
Tips.
Och det var inte så lätt att hitta där hur ofta en hund ska äta. Men om man gör en fulgoogling, alltså bara på vanliga Google, så kom det upp väldigt många källor som påstod att så här ska en hund äta. Men det här grundar sig förmodligen inte på vetenskapliga studier då. För att söker jag på vetenskapliga studier, då kommer det inte upp. Så jag tror att många gånger när man googlar som ny hundägare så får man information som kanske egentligen inte stämmer. Den kan stämma, men det är absolut inte säkert att den gör det.
Samma
så
som var matvägran.
Kritisk.
Precis. Det finns inte heller speciellt många artiklar om matvägran på Google Scholar. Men söker man matvägran hos hund på Google, vanlig Google. Satan i gatan vad mycket tips du får.
Det finns en hel del information om anorexi hos både hund och katt. Så det kan man ju läsa på om man har en hund som matvägrar. Mm. För det kan ju vara en bakomliggande orsak. Så att, för det är ganska vanligt, särskilt hos katt med anorexi. Så att, det kan vara bra att ha koll på. Och där finns det ju hjälp att få också. Så att,
ja, tips. Faktiskt. Väldigt bra.
Dagens! Ja, fast det är dagens tips och den är inte så, men den är viktig.
Ja, spännande.
Och den har allt med häst att göra. Nu när det börjar bli vår snart, då kommer det gröna gräset.
Ja. Det kommer, det kommer.
Så börjar grästräna.
Ja,
ja.
Ja.
Ja. Bra. Nu, innan det är för grönt. Nu precis när de små, små stråna börjar komma. Egentligen nu är det redan innan. Man kan göra det med hö. Om man vill det, eller sin vanliga matbelöning. Men att man börjar träna för att slippa liksom bråk om det. Det är så tråkigt.
Bra. Och så viktigt.
Slippa hamna i konflikt.
Jag gjorde det i helgen och det var liksom så här, det var precis lagom svårt.
Underbart. Gud vad skönt.
Hur gör du när du tränar på det då?
Nu har jag ju lyxen att jag har tillgång till gräshagar som jag kan släppa en häst i. Så då, jag tycker om att ha det, hästen lös. Så att det inte blir att jag råkar dra när jag säger mina stoppkommandon. För att det är så lätt när man jobbar traditionellt att man drar. För att man vill ha resultat, såklart. Så då försöker jag ha henne lös. En jag har ju tränat nu i helgen då. Och då har vi, hon varit lös och så har jag kommit fram till henne. Och jag vill inte att hon ska sluta så fort jag kommer fram till henne. Utan jag vill att hon ska sluta när jag säger mina stoppkommandon. Och då säger jag stopp. Och märker jag ibland att det kanske inte riktigt går. Vilket är lite löjligt för mig kanske. Alltså så att då säger jag, stopp. Så att hon får en förvarning att nu kommer jag stoppa snart. Och då får hon mat av mig. Och sen så säger jag varsågod. Så det blir inte svårare så, vi gör inget mer.
Underbar.
Så att hon får en stopp i det och sen får hon återgå och äta igen. Och så går jag.
Lite och ofta.
Ja. Det... Jag brukar mocka under tiden till exempel när vi tränar det här.
Smart.
Så att jag gör någonting under tiden hon tränas.
Alltså jättesmart och jätteviktigt. För jag tror just den här gräshetsen och... allt vad det innebär, är ju någonting som tär så mycket på relationen och interaktionen man har med och till hästar. Ja, jätteviktigt.
Ja. Så det är tips, dagens tips.
Underbart.
Hem och grästräna nu med er.
Bort som fan.
Vad jävla. Har vi pratat om idag. Varvet runt. Mange.
Oj, hoppsan. Vi har pratat om matvägran, uteslut fysiska åkommor och gå sen vidare om
viktigt,
det
viktigt.
Inte.
Ja.
Hasse,
snabba tips. Berika maten. Blanda ut blodmjöl i maten. Är ett tips. Ett tips om du har en hund som matvägrar. Motionera innan, använd aptitstimulerande innan du presenterar maten och försök göra den så rolig som möjligt. Och så hoppas jag verkligen på att det funkar för din individ.
Fint. Jag ser till individ.
Ja. Och var kritisk till alla källor du läser på.
Exakt. Tack. Lyssna inte heller på alla som har kommer med tips. Ni behöver inte ta åt er av oss heller.
Nej.
Det är liksom, vi kommer med våra inputs. Tycker inte du att det passar?
Och det passar inte alla heller.
Exakt. Men har du ett eget tips, då kan du höra av dig.
Snälla.
För att vi kan ju dela dem i så fall.
Verkligen.
Så för att det är ändå ett problem som folk har med sina hundar.
Och vill ni komma i kontakt med oss, då kan ni göra det på vår Instagram där vi heter Gärna Djur.
Eller på vår Facebook där vi också heter Gärna Djur.
Wow, wow, wow.
Bye bye.